Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Mat och dryck, det är ju fantastiskt när det avnjuts utomhus, oavsett om det är på en stubbe i skogen eller i en loungestol på altanen. Så våga lämna köket, ge dig ut. Men vad ska du då laga? Och vilket typ av vin ska du dricka till det? Varmt välkommen till Vinguiden pratar om, podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. I det här avsnittet pratar vi om mat för utomhusbruk, det blir också lite vin. Och till min hjälp så har jag krögaren, kokboksförfattaren och utomhuskonnässören Tarik Taylor. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Utomhuskonnässör, det var ny för mig, den var fin.
Men kan du ändå instämma i den beskrivningen? Förstår du varför jag gick dit när jag skrev
det? Ja, absolut. Jag har nog lagat lika mycket mat utomhus som inomhus de senaste 10 åren.
Ja,
allt från trädgårdstider till Nordic Cookery till allt vad det nu har varit. Så att, jo, det är kul.
Ja, men för det är min originalbild av Tarik Taylor är The Nordic Cookery Show. Den tittade jag mycket på för, vad var det, 10 år sedan den gick? 5 år sedan?
Ja, vi började väl där någonstans för en 8-10 år sedan. Vi gjorde nya avsnitt förra året snurrar nu och vi är på gång med nya avsnitt igen. Eventuellt sen sommar, höst.
För då, ska jag bara nämna det, sidnot, men min första tanke då när jag inte hade koll på dig eller visste vem du var så kom jag ihåg att jag tänkte, gud vad bra han är på svenska.
Ja.
För jag trodde du pratade engelska, att du var britt.
Ja.
Och sen helt plötsligt började du prata
med
svenska.
Men
det här är otroligt. Vem är den här killen? Sen har vi lärt känna dig i en rad olika program. Men åter till utomhusmatlagning. Laga mat utomhus, vad är grejen med det tycker du?
Ja, men det är väl lite grann så att när man är utomhus så förstärks sinnena. Och det stammar nog liksom långt tillbaka till när vi levde av naturen och i naturen. För att när vi kommer ut i naturen, då blir vi skarpare. Vi hör bättre, vi ser bättre, vi luktar bättre och vi smakar bättre. Alltså mer av allting. Alla sinnen skruvas upp. Och det har nog att göra med gamla liksom, jägarinstinkter eller överlevnadsinstinkter. Att vi vill höra om det kommer något runt hörnet. Att vi vill kunna lukta om det är någonting farligt i vägen. Är det en björn eller är det en brand eller någonting annat? Vad är det som är på gång? Så våra sinnen förstärks när vi kommer ut i naturen.
Och det känns ju som att du har liksom stått uppe på fjälltoppar och i skogar och vid sjöar och överallt. Har du någon sån favoritsetting för utomhusmatlagning?
Oj, oj, oj.
Eller är det på altanen hemma?
Vindstilla. Det är väl det enda egentligen. Det är hopplöst att laga mat när det blåser jättemycket. Så att det är det enda. Sen när man är utomhus, så var man än befinner sig någonstans, så är det ju själva grejen av att ta in just den platsen. Står man vid en sjö så är det ju det som är det fantastiska. Att komma ner vid vattnet. Och det växer ju också grejer olika var man än befinner sig någonstans. Är man på en fjälltopp så är det ju den utsikten. Och så blicka ner och se, men vad har vi här för någonting? Att stå mitt i snö, visst, då är det snö vi står i. Men om du står i lingonris, det är ju jättekul och spännande. Om du står i ett snår med kråkbär eller blåbär, samma sak. Om du står nere vid en sjö och det växer vildsparris och om det finns andra bitar runt omkring som du kan plocka, otroligt. Alltså det där finns ju, det är ju där man hittar de där, tycker jag, spännande sakerna att smaka på platsen. Så det tycker jag är det mest spännande.
Ja, men för funkar alla årstider? Alltså så här, ja. I Sverige då är vi så här, ja men nu är det sommar, nu kan vi vara ute och laga mat.
Nej, det är den gamla myten. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Så att det funkar året runt. Det är svårt när det hellregnar. Då får man ha något skydd såklart. Men det går alltid att laga mat utomhus. Att vi sitter här är ju ett testamente på att det funkar. Hade det inte funkat hade vi varit utdöda för alltså hundratusentals år sedan. Det hade ju inte gått. Så att det är bara bekvämlighet och som hindrar oss från att gå utomhus och att laga mat. Ingenting annat.
Men du är ju ändå proffs på det här. Om du ska ge ett råd till mig då som en vanlig matlagare men som ska ge sig ut och laga mat utomhus. Vad tycker du att jag ska laga för maträtt då?
Jag ska göra någonting som är enkelt och börja där i så fall. Och tänka på att om du ska bära med dig sakerna långt så ska du packa lätt. Du ska inte ta med dig stora salt- och pepparkaret utan se till att gör alla förpackningarna i hanterbar storlek. Alltså det går ju att krympa ner en måltid till ganska få gram om man jämför med vad originalförpackningarna innehåller. Och det är väl en nyckel för att göra det lätt för sig själv. Lita också på att naturen i sig kommer att ge saker och ting smak. Och vill du vara riktigt äventyrlig så våga fiska. Ta inte med dig fisken själv. Alltså gör någonting som är det som finns på plats. Våga liksom att blicka runt omkring och se, jaha, här växer det minsann svinmålla. Vad kan jag göra utav den, till exempel? Det finns massor med saker man kan göra. Ett bra trick för att börja använda sig av det som växer vilt i naturen, det är att antingen skaffa en bok som är bra illustrerad, som visar vilka ätliga växter det finns. För en del är giftiga. Tror mig, jag har provat. Det är inte att rekommendera. Plocka det du är säker på, men gör det. Att åka ut i naturen med kassen ifrån snabbköpet, fylld med grejer som kommer rakt från hyllan och laga mat, det är inte så kul och spännande. Det roligaste som finns med att laga mat utomhus, det är att göra enkla förberedelser. När vi var uppe i Jokkmokk så fick jag lära mig att göra gackobröd. Mm. Gackobröd är ett enkeljäst bröd som man gräddar liksom på en varm sten eller på en gjutjärnspanna eller så vidare vid elden. Men när röken kommer i kontakt med det, när man får den där direkta kontakten på stenen till exempel, så får brödet en helt magisk smak. Och det brödet, den degen, den kan du förbereda hemma, stoppa i en påse och stoppa i ryggsäcken. Den kan du vandra med. Det gör ingenting. Du kan vandra ganska länge med den, i timmar. Och sen när det väl är dags så är det bara till att knåda ut det. Se till att det blir varmt och gott och gräddat. Och det där att äta ett nygräddat bröd precis vid en lägereld, det slår många av de största gastronomiska erfarenheterna man har på restaurang. Mm. För det är så, för att använda en hederlig svenska, jävla gott. Så man blir dum i huvudet av det när man äter det. Man säger, det här är det bästa brödet jag ätit i hela mitt liv. Och det är det också. Det är någonting som är gjort på plats, smakar den du fick röken från den veden som du har eldat. Allt är på sin plats. Så gör det inte så svårt. Bara gör det. Punkt slut.
Ge det ut.
Ja.
Ja, men för jag tänker så här, det vanligaste sättet så här, om man generaliserar i Sverige att laga mat utomhus, då är det för många att gå ut och grilla i trädgården. Mm. Och det är ju supertrevligt, men min känsla där, det är att man, då gör du bara vissa utvalda delar på grillen. Du slänger på kött eller grönsaker och sen så gör du resten in i köket och så springer du lite fram och tillbaka eller skickar ut någon stackare, oftast jag då, som får stå i regnet och grilla. Men
är det så att det är mannen som grillar hemma hos er?
Ja, så är det. Jag fick ta över, det var ärofyllt stund när jag fick ta över från svärmor att hon liksom litade nog på mig att stå
visst
vid grillen.
Visst är det lustigt att när det grillas så kommer gubbarna som aldrig lagar mat annars. Och så alla de där 20 tillbehören som var gjorda i köket, som alla äter och njuter av, de får ingen uppmärksamhet. Nej. Men det som kommer från grillen, då har han varit duktig! Du kan grilla den kycklingen, den är så god alltså! Och så står den andra stackaren som har gjort 20 tillbehör slitit i 2 dagar och så säger, ja, han är så duktig på grillen. Det är alltid han som grillar. Ja, du.
Vart brukar du stå? Eller hattar du fram och tillbaka?
Jag hattar fram och tillbaka, absolut. Alltså det är helt, alltså att stå och grilla, det är världens underbaraste och skönaste stund alltså. Det är ju inget konstigt överhuvudtaget. Jag tycker bara det är så lustigt att det först är eld. Då kommer liksom
Ja, men det är väl det du nämnde innan, urmänniskan kommer fram igen.
Nej, då kommer skägggubbarna fram med sin öl och sin tändvätska och ska fixa maten. Urmänniskan har ju funnits där hela tiden, finns väl i alla för guds skull. Jag tycker bara det är sånt lustigt fenomen alltså. Ja, det är eld, det tar jag hand om, gumman. Ta du och sätt dig, fixar jag. Ja, det är bra.
Jag ringer när det är klart.
Jävla fubika.
Nej, men till min ursprungsfråga, grillen. Ja, där var vi.
Yes.
Nej, men för då tänker jag så här, kan man inte bara göra allt på grillen då? Finns det några sådana grejer? Alltså så här, att laga hela måltiden på grillen, om man nu ska grilla.
Det. Ja, men det är inte ett problem alls, överhuvudtaget. Det är bara att hindra dig från att gå till spisen.
Mm.
Så kan du göra precis vad du vill. Alltså, gör en god potatissallad på grillen, inga problem. Vem säger att en potatis måste vara kokt för att den ska hamna i en sallad? Lägg den istället i kanske någonting som klarar av värme. Det kan ju vara en gjutjärnsform eller det kan vara en metallform av något slag. Ställ den på grillen med indirekt värme. Lägg potatisarna med lite olja och salt. Och sen så baka dem i grillen under lock. Eller lägg dem i lite folie och lägg ner dem i glöden så att de blir färdiga. Och sen dressa dem och gör en sallad utav det. Fantastiskt gott. Det finns ju inga begränsningar. Eld är bara en värmekälla. Hur du behandlar den sen, om du vill ha den som direkt värme under din korv eller din hamburgare, eller du vill ha den som en indirekt värme för att antingen, som i det här fallet, baka någonting, eller om du vill koka någonting. Det är samma sak. Du kan ju hänga en gryta över elden eller över din, eller ställa en gryta direkt på din grill. Det har jag gjort många gånger hemma. Och i den grytan kan du ju tillaga precis vad du vill, precis som spisen. Fördelen med att göra det över elden istället, det är att det som ger smak till maten, det är när fett droppar ner och antänds av elden. Och genom att använda sig av olika typer av ved kan du orsaka eller ge olika sorters smak till maten. Och när du ställer en kastrull där, när du inte har locket på, så kommer den maten att ta smak utav det som brinner under. Har du locket av och du ser askan liksom, nu börjar det brinna, så kommer du titta ner i vattnet och ser du att det är små bitar av aska som åker runt i vattnet. Det ger också smak.
Mm.
Så att flytta ut saker och ting och laga det på eld i någon form eller i närheten av eld, det ger helt annan smak till saker och ting. Det kommer man aldrig komma undan.
Du är också intresserad av vin, tänker jag.
Mm. Jag dricker väl lag, tycker jag är spännande.
Ja, för jag tänker så här, om vi börjar med vin och så kan vi hoppa vidare till dryck också. Men så här, när du ska kombinera, det är ju en vanlig fråga och som jag har ställt till flera i den här podden, men när du ska kombinera mat och vin, hur tänker du då? Vart börjar du? Börjar du alltid med maten eller med vinet?
Ja, det beror på. Mitt utgångsläge många gånger när man står och lagar mat är ju att laga mat i första hand. Och då lagar man sin mat och så tänker man på vad skulle funka till detta och så skaffar man sin dryck. Men ibland så kommer gäster med önskemål därför att de har ett specifikt vin som de vill dricka. Och det kan ju vara att de är samlare eller de har sparat en speciell flaska utav ett specifikt vin och till det ska det lagas mat. Då har man en helt, när man vänder på det på det sättet, så vill man ju alltid göra det absolut yttersta man kan för att lyfta fram just precis det vinet. Att börja i andra änden, då blir det ju ofta så att man lagar maten och när vi står på restaurangen och sen ska matcha dryck med detta, så börjar vi kanske med ett urval av 20 olika viner. Och det kan vara allt ifrån vitt till rött. Det har ingen betydelse, för det är inte alltid ett vitt passar bäst eller ett rött passar bäst. Så vi börjar ofta titta på smakprofilen på rätten. Var är vi någonstans här? Är det ett sursöt? Är vi i det sursöta träsket? Är det mycket fett i den här rätten? Är det kött, fisk, fågel, grönt? Och framförallt, vad är de accentuerande tonerna i detta här, kryddmässigt? Är det en ganska het rätt eller är det en rätt som är mer mjuk, mild och balanserad? För det är utgångsläget för att sätta vinet. Inte kött, inte fisk, inte fågel. Utan karaktären av rätten snarare. Och den skapas ju av alla tillbehör som är runt omkring. Såsen, vad är det för typ av sås? Är det en buljongig sås eller är det en fet sås? Vad har vi för kryddor? Är det mycket örtiga kryddor eller är det mycket heta kryddor? Har vi mycket syra i den här rätten? Finns det sötma att balansera upp? Finns det koriander? Det tycker alla är så svårt att matcha vin när det är koriander i maten.
Vart står du i korianderfrågan?
Jag har inga problem med koriander.
Nej.
Koriander behöver kompisar.
Mm.
Koriander behöver kompisar för att bli tillgänglig och bli vinvänlig också. Två eller tre bra kompisar till koriander, det är mynta, persilja och dill. Och gärna i kombination. Så koriander, mynta och persilja till exempel. Har du en superfräsch som får ge dig jättehärliga klorofylltoner. Den blir pigg och fräsch. Det är till en sallad till exempel och så vidare. Ger inte koriandern företräde utan snarare fräschör. Tänk dig att du går förbi en nyklippt gräsmatta en vårdag. Och det doftar sådär på morgonen som är, åh gud. Det är inte så som man vill gå ner och tugga gräsmatta. Men man njuter av den friska doften. Den gör dig pigg i skallen. Likadant med den smakkombinationen. Och då blir det mycket lättare att matcha vin. Så alla de bitarna bestämmer var man är någonstans. Så ja, på restaurangen och i det normala så börjar man med maten och sen matchar man drycken till det. Men ibland så hittar man ju den där speciella flaskan. Och den dricker man ju kanske inte rätt upp och ner som den är. Utan den vill man göra någonting specifikt av. Och hamnar man då i kanske en god Barolo eller någonting annat liksom. Men, ja, det är självklart att vi ska liksom landa någonstans matmässigt i den regionen, ja. Tycker jag. Och då börjar man ju där i det träsket och säger, vad skulle vi kunna matcha detta med?
Du nämnde där, radar upp 20 flaskor, sa du. Alltså, så här, är det också mycket så att ni smaka på mat, smaka på vin och så, liksom, hela tiden. Testa sig fram?
Det gör vi varje vecka. Alltså, vi har en meny som på restaurangen på min krog i Malmö Kokeriet där vi byter löpande hela tiden. Vad är i säsong? Vad är vi på väg någonstans? Och när vi har kommit fram till att det är, nu ska vi byta ut nässelrätten mot sparrisrätten. Vi har kommit dit i säsong. Okej, kul. Var är vi någonstans då? Då börjar vi att titta på rätten. Var är vi för de dominanta smakerna? Vi kan sparrisen. Vi vet var vi är någonstans. Men är den kokt eller är den grillad eller är den stekt? Eller är den picklad eller är den inlagd eller är den rå? Var är vi någonstans? Alla har olika karaktär. Och när vi då har satt samman rätten och testat den x antal gånger i köket tillsammans med servisen också. Det är då vi ska säga, okej, nu ska vi sätta dryck till detta. Då börjar vi och titta på vilken karaktär utav vin ska vi ha. Och då är det kanske 20 stycken olika vi tittar på från början. Och sen decimeras det ner till 5.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
När de 5 har satts, alla kommer funka. Men det är oftast 1 eller 2 som gör att den rätten och det vinet tillsammans blir en enhet som bara är klockan. Och i det där så kräver det att många provar. Därför att när man står i köket så upplever man en sak. När man står i servisen upplever man en annan. Och de här behöver liksom korsbefruktas. För vi har olika, ska säga, förmåga eller olika möjlighet också att beskriva vad det är vi upplever och smakar. För att hitta den där liksom gyllene kombinationen så behöver man verkligen lyssna in. Och se var är vi någonstans. Och när vi alla hittar det där är den. Vi brukar bli väldigt snabbt överens vid det här laget. Så, nej, men det är den det ska vara. Det är Marcel till detta. Det är 100%. Det är bara så det ska vara. Så är den klockan där. Men ibland så är det så att man ställer sig och så har man radat upp 5 viner. Och så inser man, ja, fan, vi har tänkt fel hela vägen. Vi ska inte alls vara traditionella. Det ska det inte alls vara. Det ska vara en torr fransk cider till detta. För det är ingen som hade räknat med att vi skulle öka sötman i såsen som är gjort på fermenterade äpplen. Helt plötsligt så bara bang så satt den där klockan. Många gånger gör man sig en otjänst i att låsa sig vid en specifik druva eller smak eller dryck till en rätt på det sättet. Utan tänk helt fritt. Jag tror att den första sådana riktiga vinmatupplevelsen jag fick, det var när Erik Berne, som idag jobbar på Grand Hotel i Lund, han jobbade för mig ett tag, satte samman en mat- och dryckeskombination, en hel meny till mig. Och när jag åt den så var det som att, herregud, jag har ätit denna menyn tidigare. Men den har aldrig smakat så bra. När han satte dryck till det, och när man bara förstod, här har vi en smakskicklig människa som inte är låst till att det ska vara specifikt. För han gick hej bananas vilt. Det var allt ifrån öl till cider, till vitt, till rött, till champagne, till alkoholfritt. Det var så klockrent. Och det var så skönt också att se någon som inte var liksom inrutad i att det ska vara på ett visst sätt. Helt fri. Och så förbaskat jäkla duktig. Jag lärde mig så mycket av honom.
Funkar det så funkar det. Alltså det är, ja. Jag tänker att det kan vara lätt att fastna i det där. Alltså den klassiska så här, rött i kött och vitt i fisk. Och sen så, ja men då ska du gärna ha en si eller så. Och hej och. Alltså de här gamla sanningarna. Så det bästa är väl kanske bara att testa.
Absolut. Hitta någon som man respekterar och där man har gått och ätit. Och så fråga dem lite grann hur de tänker. Det kan man göra på vilken restaurang som helst. Bara en intresserad fråga. Hur tänkte du när du matchade detta? Mm. Vad var det du plockade det vinet på till den rätten? Så får man ofta svaret. Ja, nu åt ni ju vildan, men jag tittade mer på tillbehören. Och här hade vi dessa kryddorna, vi hade de här bären och så vidare. Och då tänkte jag att vi skulle gå ditåt. Okej, tack.
Du har gjort en matresa i Mellanöstern.
Just det.
Som man har kunnat följa i tv. Vad var den mest så här, överraskande matupptäckten du gjorde där? Eller är det något så här, som du plockar med dig?
Alltså jag visste ju lite grann redan innan. Jag visste ganska mycket redan eftersom jag är uppväxt med den här maten. Men det som jag tyckte var spännande att se är hur mycket av vår mat som vi identifierar som antingen svensk eller våran liksom, som klassiker som faktiskt härstammar därifrån.
Okej, har du något exempel?
Ja, men alltså, vi skulle kunna ta kalopsen till exempel.
Mm.
Kalops som jag tycker är skånsk kalops. Det är skånskt! Det visar sig att när man tittar tillbaka i tiden att vi har hämtat den från engelska. Från kalops som fanns där. Men de i sin tur har hämtat den från Turkiet. Vi kan ta glass som italienarna hävdar. Nej, den kom från Mellanöstern från början. Vi kan ta kåldolma och gå tillbaka och hitta dem också i Mellanöstern. Alltså, det finns hur många bitar som helst som liksom man ser hos oss. Och det roliga jag tycker när man kommer dit ner som matintresserad, det är att se hur mycket som är oförändrat. Man kan ta en sån rätt som McLuby som vi åt i det första programmet och som jag fortfarande är så vansinnigt förtjust i. Vi tittar många gånger på rätter här hemma och jag vill inte förringa det på något sätt som helst, för vi har ju lång tradition i mycket. Men vi kan ju många gånger titta på detta och säga, det här är en klassiker, den har funnits alltid. Den har funnits i 200 år då. Och så tittar man på McLubin och så kan man läsa och se. Den har 1000 år på nacken som McLuby. Och den är oförändrad sedan 1000 år tillbaka. Och den fick namnet McLuby utav en kung Hussein på den tiden som hade då kallat samman till stor fest. Och då hade man kommit dit och man hade bjudit på mat och så vidare. Och framförallt så hade ju då alla som bodde i området lagat mat och tagit med sig till festen. Det var så man gjorde, det var knytkalas. Och det var då en specifik rätt som han verkligen föll för. Och den hette bitenjani. Och bitenjan på arabiska, det är aubergine. Så den här rätten från början hette en aubergini-rätt. Och den gjordes precis på samma sätt med aubergine och lamm och ris. Och sen vände man den upp och ner så det blir liksom en kaka som står upp så här. Mm. Som en biryani ungefär i Indien. Nästan alla länder i Mellanöstern i hela den regionen har en risrätt på något sätt. Så hette den, bitenjani. Nästa dag ville kung Husseini ha mer utav den rätten. Men han kommer inte ihåg vad den hette. Så han sa till honom, kan ni inte hämta lite mer av den där rätten, den där McLubin. För McLubi på arabiska betyder upp och ner.
Okay.
Den där upp och ner-rätten. Så han gav rätten bitenjani namnet McLubi. Och det var över 1000 år sedan. Och från det att han gav den rätten, det namnet McLubi upp och ner, så tog man bort kravet på att den måste innehålla aubergine. Då var det ju inte längre en bitenjani. Så nu kunde man börja göra variationer på den. Nu kan man göra den med kyckling och blomkål. Man kan göra den med kyckling och man kan göra den med blomkål och kikärtor för att göra en vegetarisk. Man kan göra den med lamm och aubergine som vanligt och så vidare. Det var helt plötsligt fritt. Så länge den är McLubi, så länge den är upp och ner, så kunde man göra den.
Det är det som är det viktiga.
Och det ser man på så många ställen, mat med lång historia.
Ja.
Där recepten är oförändrade i stort sett. Det tyckte jag var häftigt.
Ja. Testar ni några viner under den här matresan?
Absolut, absolut.
Vad utmärker ett vin från den delen av världen?
Ja, det är ju en het region, det är ju varmt. Mm. Alltså, och det är inte så många som gör. Alltså, vi var inne på Västbanken och var vi på Taibe bryggeri. Och han gör öl som han smaksätter med de traditionella kryddorna, det vill säga zaatar och allt vad man nu kan hitta, som man hittar sumak och så vidare. Han gör också vin, både vitt och rött. eldigt blir det. Alltså det blir terroiren säger någonting och temperaturen gör någonting. Det är inte speciellt mycket vatten som faller. Det är druvor som får plågas i stark sol, men det är också mycket, mycket karaktär. Bra, alltså det är riktigt bra viner. Problemet är, jag vill jättegärna ta det vinet hit. Problemet är att få ut det. Det har sålts i Sverige en gång för länge sedan. Men allt eftersom situationen där nere har blivit mer och mer laddad så har också gränser dragits åt. Och det har blivit mycket, mycket, mycket svårare att komma ut med saker och ting. Han gör fantastiskt öl. Han gör fantastiskt bra vin också. Otroligt fint. Men det är helt omöjligt att få tag i det nästan.
En helt annan fråga kommer här, men jag är ändå väldigt nyfiken. Har du någon guilty pleasure när det kommer till mat eller dryck?
Alldeles för många.
Topp tre.
Topp tre. Riktigt flott i hamburgare.
Ja.
Jag åt en innan jag kom hit.
Ja.
Topp dollar. Varm korv. Älskar. Kycklingkebab. Det är det bästa. Ja, alltså, jag gillar bra ska man säga så street food. Det ja. Tycker jag är fantastiskt bra. När det är riktigt bra, då är det är nästan till omöjligt att slå. Alltså.
Också lite så här kopplingar till det vi har pratat om innan, utomhus matlagning. Alltså så här street food tänkte jag, alltså så här korv med bröd sa du, det är ju en solklar favorit även hos mig. När jag fyllde 30 så bjöd jag mina vänner och min familj på korv med bröd.
Mm.
Och de tyckte jag var galen, men det var superuppskattat för man blir glad. Ju. Det är en fantastisk maträtt och det är enkelt. Och
ja,
man kan
gud,
så här,
ja.
Ja, det är härligt. Jag tänker så här då, om vi tar konkret korv med bröd, man är ute och grillar med vänner någonstans. Vad ska man dricka till det?
Jag är ju en glad i öl där. Jag tycker det är supergott. Och jag är inte sådär stor liksom, fan av väldigt alkoholstarka ölsorter. Min go-to-öl till korv, det måste bli en session IPA. Mycket humle, bra tryck i den, lite lägre alkoholhalt så man kan dricka mer än två utan att bli snurrig. Precis som du nämnde i Nordic Cookie så har vi ju varit på ett kanske 40-50-tal olika bryggerier, destillerier och hos olika vinmakare. Och innan jag gjorde den resan så visste jag uppskattade öl och vin och sprit. Men jag förstod inte kemin bakom det och jag förstod inte hur man skapar den drycken som alltid var i den där flaskan. När jag började förstå det och när jag började inse att det måste vara görbart, då ville jag börja med någonting som kunde kännas nära. Jag älskar att lära mig hantverk, det är så spännande och kul. Så jag skaffade ett litet bryggsätt. Som sen utvecklade sig till att det skulle bli en nördhobby. Och sen byggde jag med ett litet nanobryggeri. Med temperaturskåp och rostfria jästankar. Och en fatölsanläggning. Och en uppsjö utav olika humlesorter och maltsorter. Och små fermenterings... alltså jag gjorde allt vad man kunde göra för att se till att göra det på så riktigt sätt som möjligt. Så att jag en gång skulle kunna översätta det till att göra ett eget bryggeri. Och jag var på väg många gånger. Till att verkligen, det är nu det ska ske. Nu ska jag öppna mitt bryggeri. Nu ska det hända. Men det hände aldrig. Däremot så tog jag mitt recept och vidare. Och fick hjälp från en bryggmästare på Malmö brygghus. Vi skapade tillsammans ett recept som jag också har i en av mina kokböcker. På en IPA. Som senare också produceras i Sundbybergs bryggeri. Och vi sålde den på restaurangen. Men nu har Sumpans bryggeri sålt så vi får inte det ölet längre och så vidare. Men det är en helt annan historia. Men det där med att, jag kommer inte ens ihåg din fråga längre, nu får jag snurra in i ölträsket totalt. Men dryck är spännande överlag.
Mm. Men du har ju även ett vin nu.
Ja, det stämmer. Absolut. Det här vinet är ska säga, ett resultat av ganska många års tvekan egentligen inför att göra det. Det har inte rimmat hela vägen. Jag sa från början att om jag ska göra ett vin så vill jag göra ett kvalitativt vin. Och jag har blivit tillfrågad förr och då har det varit liksom de storsäljande boxvinerna heter så här och innehåller detta. Så, men jag är ledsen men det är inte det jag vill göra. Det är inte intressant att sätta namn på en box för att vi ska hämta hem pengar om inte innehållet håller den kvalitet jag vill stå för. Så det har tagit ganska lång tid. För det vinet som jag har valt att göra, jag har valt en Riesling av den enkla anledningen att jag älskar Rieslingvin och det har jag alltid gjort. Det är två druvor. Som jag alltid haft, så här, på den vita sidan Riesling, på den röda sidan så är det en Pinot Noir. de två vinerna, eller druvorna rättare sagt, de får så bra karaktär beroende på var de växer någonstans, och jordmån och terroiren följer med så otroligt mycket i de druvorna. Och de passar väldigt bra till den typen av mat som jag lagar och som vi äter mycket av här uppe i Norden. Så Rieslingen var självklar. Men när jag sa att jag ville göra en Riesling, då är det ju lätt att tänka det gamla tyska arvet, de är söta och de är dittan och dattan. Men så är det ju inte längre. En bra Riesling idag har ju rejäl karaktär, är torr, har bra frukt, är välbalanserad och är ett vin som man kan lätt matcha mat till. Det är jätteviktigt att det är ett matvin. Så när väl det var satt och vi började närma oss ett av favorithusen som jag har, så kom de tillbaka och sa de nej tack. Så här, va? Va? Nej, så får du inte säga. De är fantastiska, vi måste bli dem. Men när de hade googlat klart några månader senare, så kom de tillbaka och sa de, ja men okej då. Vi har aldrig gjort detta åt någon annan tidigare, men vi ger detta en chans. Det verkar vara bra. Okej. Okay. Då kan vi börja jobbet.
Ja.
Och då var det verkligen att börja jobba. Alltså det gick ner från 500 olika blends ner till att vi hade satt med 7 stycken i slutändan.
Vart befinner vi oss i världen?
Ja, men vi är i Rheingau.
Ja.
Mm, så detta är en tysk Riesling. Mm. Men när vi satt då med våra senaste sista 7 olika flaskor, så tog vi dem blint. Och vinmakaren är ju med, naturligtvis. Han har ju testat allting också. Och då provade vi alla 7. Och de var fina och de var bra och så vidare. Sen gick det 10 minuter och vi satt och pratade. Och så gick jag tillbaka till glasen och så tänkte jag. Sen dog 4 av dem. Bara plattar. All frukt försvann, en lukta strumpa. Tänkte, men vad är detta för någonting? Det kan ju inte, det här, de funkar inte.
Nej.
Så bort med dem, och sen satt jag med 3 stycken. Och så satt vi och provade fram och tillbaka. Så till slut, alltså, av alla de här då, så är det verkligen, det är nummer 4. Så tittar han, så tar han fram en liten lapp och in i fickan, så står det nummer 4 på den. Han visste redan från början. Och det visade sig att just det vinet och de andra 2, de innehöll druvor från en ny odling som de hade satt.
Avslutningsvis, så vi ska kroka tillbaka till där vi började, mat för utomhusbruk. Men jag tänker så här. En perfekt ledig sommardag hemma hos Tark Taylor. Hur ser den ut? Vad gör vi? Vad äter vi? Vad dricker vi? Vart är vi?
Då är jag hemma. Då är vi i Malmö. Och så vaknar man och så ser man att det är sol ute. Det är underbart och det blåser.
Det är som alltid i Malmö.
Ja, nej, men det ligger sådär 10-12 meter per sekund. Stadig vind från väst. Det är suveränt väder. Det är 28-30 grader varmt och det är underbart. Och så går man upp och så studsar man upp på sängen och så trycker man i sig en skön frukost. Inte för stor, för man ska inte bli för däst. Så packar man sina kitesurfingprylar och så drar man till stranden och så sticker man ut och surfar hela dagen. Tills armarna inte klarar av att bära en ens överhuvudtaget. Så gör man ett kort break och så kommer man upp och så får man i sig en stödkorv. Och så går man ut och surfar igen i 3-4 timmar till. Och sen har man förberett där hemma lite grann så att man har grillen igång. Och så står det kall öl och väntar, gott vin på kylning. Och sen så har man lite polare som kommer över och så spelas det musik. Och sen så utvecklar sig kvällen till att alla står och sjunger karaoke i slutändan. Och sen så har vi det bara så jäkla bra.
Vilken låt finns med på din spellista?
I karaoke-listan eller spellistan?
Karaoke-listan då?
Oj,
klassisk karaoke-låt.
Klassisk karaoke-låt, vad skulle det kunna vara? Det vet i tusarna, så jag alltid talat. Men det är säkert någonting från... Ja, jag vet inte. Jag sjunger vad fan som helst när jag på kvällen när det är alla igång också.
Sätt en mikrofon i handen.
Ja, det är lite grann så.
Ja, jag fattar. Tarek, stort tack för att du kom hit idag.
Tack snälla.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.